Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ibland går det inte som man har tänkt sig. Känns temat igen. Egen sjukdom och sena avhopp har präglat arbetet med spännande möten de senaste veckorna. Men sån är verkligheten och då får man anpassa sig. Visst, jag hade kunnat hoppa över ett avsnitt, men lovat är lovat. Så istället för en ny gäst så får du 4 kortavsnitt från spännande samtal som jag haft med poliser under de senaste åren. Jonas Trolle är kriminalpolisen som avslöjade kapten Klänning. Ett högt polisbefäl som ägnade sig åt sexuella övergrepp. Numera är Jonas chef för centret mot våldsbejakande extremism. Lena Ljungdahl är före detta spaningspolisen som utbildar skolor och företag i säkerhetsarbete, driver podden Över min döda kropp och gör succé som krimförfattare. Maggie Tedla jobbar som ingripande polis mitt i den så kallade verkligheten. Här får du en inblick i hennes vardag. Och slutligen Johan Hed, dialogpolisen som har tydliga åsikter kring koranbränningar, yttrandefrihet och politikernas inblandning i polisens arbete. Något speciellt fall som vi måste komma in på naturligtvis, det är ju då jakten på kapten Klänning.
Ja, jag tänkte det.
Det är en helt egen historia. Vi ska liksom inte fördjupa oss i detalj, för du har ju skrivit en bok om den. Där kan man läsa alla detaljer. Man kan, det har gjorts dokumentärer om den som jag har sett också. Det har gjorts poddar, bland annat utav en poddare som heter Krull och kriminell. Så där kan ni gå in i detaljer. Men vi måste ändå beröra det här, för du har ju skrivit en bok om det här. Och det här är ju en alldeles otrolig historia. Mm. Och kan du bara, du har ju säkert berättat det här 100 gånger, men kan du bara liksom i en komprimerad form, de lyssnarna som inte har hört det här förut och som inte vet riktigt vad det här handlar om, kan du bara ge en sån här komprimerad form av vad är detta för en story? Vad började och vem pratade om?
Mm. Ja, men om man säger så här, vi börjar med själva berättelsen utifrån hur trovärdig den skulle vara. Alltså jag brukar jämföra den här berättelsen med det som hände i Knutby 2004. Om någon hade liksom skrivit en bok om det som hände i Knutby 2004 i januari, den hade inte varit trovärdig för 5 öre. Alltså att en pingstpastor beordrar mordet på sin fru och mordförsöket som det sen blev på sin kärleksrival och dessutom misstänktes för ett mord längre bak i tiden på sin förra fru. Den historien innehåller så mycket saker så att den är helt osannolik i fiktionens värld. I det här ärendet så handlar det om en av Sveriges mest kända och väldigt högt uppsatta poliser, polischefer, som dessutom har profilerat sig på området jämställdhet, etik och moral och vikten av liksom att inkludering och så vidare och vikten av att vi ska ha han har pekat på en massa saker inom svensk polis som givetvis inte är bra, och han har dragit en lans i frågor som generellt och traditionellt sett inom polisen inte var och inte hade varit särskilt väl omhändertagna. Den personen visar sig sen då vara en person som är som då initialt då kunde misstänkas för våldtäkter och sexköp och misshandel och till och med koppleribrott. Alltså att det var en total motsats till det som den här personen dels bara gick kraft av sitt yrke och sitt ämbete, men sen också de frågor som han väljer att profilera sig på. Alltså den totala motsatsen. Det var en helt oerhörd historia egentligen. Och lika osannolik som det som hände i Knutby. Kanske ännu mer osannolik på något sätt. Och det ramlade vi på, några stycken, 2009. Och sättet som vi också kom in i det ärendet, det var ju också mycket, mycket märkligt. Alltså det började ju med ett misstänkt mord då, som i och för sig inte, det blev inte rubricerat som mord i slutet då, med den dom som följde, men liksom en man som faller ut från en balkong som man initialt inte kan se några som helst kopplingar till i det här fallet den här polischefen Göran Lindberg. Och hur vi då, eller hur det, då våldsbrottsutredarna i Söderortspolisen börjar nysta det här och man kommer vidare i någonting och sen till slut så visar det sig att den här mannen, han har också varit inne i det här med att organisera och köpa sexuella tjänster och organisera träffar med män som har en sadomasochistiska läggningar och väldigt anonyma nätverk, och i det här anonyma nätverket så finns då den här Göran Lindberg. Det är en jättemärklig historia.
Men det är ju ett väldigt stort tillfälle att han just befann sig, ja, fanns där, ja, i detta nätverket.
Ja, ja, och precis, och det är män då i övre medelåldern som dessutom liksom kommunicerade och umgicks och interagerade med varandra med nicknames. Alltså man hade ju alias och man utnyttjade tjejer som inte visste vilka de här männen var egentligen, och som inte kanske levde socialt sett på ett sätt så att man hade exempelvis sett den här polischefen på TV som andra människor skulle kunna ha gjort, eller hade någon känsla av att han fick massa utmärkelser för sitt jämställdhetsarbete eller vad det nu kan vara.
När i den här historien insåg du att detta är faktiskt Göran Lindberg?
Ja, alltså,
för i början, ja, måste du ju ha tänkt att liksom, fan, det här är ju inte sant.
Nej,
det kan,
ja,
inte
precis,
vara så.
Ja, ja, precis. Nej, men alltså, det fanns egentligen flera hållplatser under den där historien där man liksom, när det gick upp för. Det första var ju när vi liksom identifierade en målsägande som omtalade då att hon hade varit utsatt för en högt uppsatt polischef och att den här personen fanns med i en artikel i Dagens Industri. Och sen så hittade då min arbetskamrat Immi då den här tidningen, och där när hon bläddrar igenom, och det finns bara en artikel om en högt uppsatt polischef i Dagens Industri under det tidsintervall som gällde, och då är Göran Lindberg. Ja, men då är det första gången som man inser liksom att fan, det här kan nog stämma. Och sen när vi får klart för oss efter ett antal veckor att ja, vad fan, han har en kontantkortstelefon, en oregistrerad kontantkortstelefon som han helt uppenbart använder. Och den telefonen, den går bara på nummer som och såna här telesextjänster. Ja, då var det nästa hållplats. Va? Sen när vi börjar lyssna på telefonavlyssning ännu lite längre fram, när man hör då hur han liksom gör upp om ett möte med två kvinnor och han ska in ytterligare någon man och han ska se till att få in pengar och såna här saker. Och sen samma dag så dyker han faktiskt också upp på det här mötet, och då vid det tillfället så gör jag med spanarna väldigt mycket av nyfikenhet för att se om han dyker upp. Då var det väl på något vis som att, ja, men vad fan, det är ju så här. Då fattar man ju det faktiskt. Men det kom liksom gradvis på något vis. Men sen är det också på något vis att jag blir alltid skeptisk för de här människorna som blir nästan fanatiska åt något håll. Det är lite hemskt det där. Att, alltså människor som... Han var ju otroligt liksom profilerad i det här med jämställdhet. Och han var så otroligt liksom rättrådig och etisk och moral och allt det här. Alltså de som är så enormt hårda i det där. På något vis så jag blir mindre förvånad liksom när täcket rycks bort och det ser annorlunda ut. Jag säger inte absolut inte att det alltid är så, men just det där att när man väljer att sätta sig på jävligt höga taburetter, då kan det vara någonting under där som inte är så snyggt.
Men vad tänker man när det här upptäcks? Vad tänkte du då? Tappar du liksom allt förtroende för mänskligheten? Eller det måste ju kännas som att ja, men vem som helst kan ju vara misstänkt för vad som helst. Mm, eller blir du liksom ännu mer sådär att man är misstänksam mot allt och alla?
Nej, men jag blir inte det. Alltså, och det är väl ganska märkligt, för det där har vi pratat mycket om hemma, just det där att för jag vet att en del andra som har den bakgrund som jag har, de blir ju mer och mer misstänksamma och de blir liksom men jag har nog snarare blivit åt det där hållet att jag tittar mycket på sannolikhet och liksom kalkylerar med olika risker. Vi var inne på det innan där med den här pragmatismen och sånt, att nej, men jag tänker så här att ja, men okej, nu var ju, men han är ett undantag, han är inte normen. Samma sak med sexköparna, de är inte normen. Alltså, man brukar prata om att det är någonstans mellan 8-14% tror jag det är som någon gång i sitt liv har köpt sexuella tjänster. Ja, men det är ju fortfarande en stor majoritet som aldrig har gjort det överhuvudtaget. Ja, men då är ju det normen. Samma sak, jag menar, jag vet när min dotter var liten så jobbade jag vi bodde och jag arbetade i på samma ställe. Alltså, jag utgick som ordningspolis på samma ställe där vi bodde. Och då ibland så kunde man ju möta folk i centrum när man gick och handla och sånt där, som jag vet särskilt någon gång vid något tillfälle så mötte jag någon som en kille som han var dömd för våldtäkt mot barn. Jag är en pedofil alltså. Och här kommer jag med min lilla dotter och ja, men då är det ju så här att jag råkar veta att den där killen är dömd för våldtäkt mot barn. Det är ingen annan här inne i centrumanläggningen som gör det. Och sannolikheten att han ska göra någonting i centrumanläggningen, den är minimal. Alltså den är obefintlig i princip. Så att jag råkar bara ha en vetskap, men det innebär inte att samhället är farligare för den sakens skull. Och då får man liksom ha det där. Och det är samma sak med att ja, men när hon blev äldre sen, nu är hon ju vuxen, men att jag har tänkt mycket sådär att ska jag, om jag vet att det finns massor med saker som är farligt, det är farligt att åka till stan på fredag och lördag kvällar och så, ja, men det är ändå farligare att vara kille och göra det. Ja. Man kan bli bortrövad, men statistiskt sett så blir man inte det. Alltså det är massa sådana här saker, så får man försöka tänka, och jag tycker att jag har landat ganska bra i det. Och likadant var det i det här ärendet, att ja visst, han gjorde det här, men jag menar, lejonparten av alla människor gör inte det här. Sen är han ju extrem i och med att han var polis och hade den profilen. Men det är fortfarande ett undantag. Han är undantaget.
Någonting jag funderar på är ju, han var ju som du säger polis. Mm. Och vi pratade ju förut om det här att lite grann att dölja, hur döljer man sina brott? Alltså den som skulle då gå H&M kläder och köra en vanlig Volvo, så skulle man få inte bli upptäckt. I det här fallet kan man tro att just att han använder den här profilen för att dölja något annat helt medvetet, för han visste att det här är ett bra sätt att dölja vad jag egentligen håller på med. Eller hur kommer det sig att man inte kom på honom tidigare?
Mm. Det här är som, han har ju aldrig svarat på den frågan. Han har ju aldrig liksom tagit bladet för munnen själv. Men jag tror att det fanns liksom två delar av den här människan. Och jag tror inte att det var en medveten strategi. Att jag väljer den här positionen officiellt för att dölja den andra positionen, den inofficiella positionen. Utan jag tror att det fanns ett undermedvetet kompensatoriskt. Alltså det här att liksom psyket i psyket så fanns den här böjelsen och den här önskan och den här drivkraften att göra de här grejerna, och att det fanns en undermedveten kompensatorisk grej i det här. Alltså jag tror inte att det var, jag upplevde inte som att under den korta tid som det bedrevs en spaning och när man tittar på förundersökningen, som att det här var en uttalad strategi från hans sida, utan jag upplever liksom att han det fanns högst sannolikt en undermedveten kompensatorisk moment i det här.
För man kan ju vända på det också och säga så här att han var ju för att vara polis inte speciellt smart.
Nej, han var ju för fan helt usel.
Ja, det kan man också tycka.
Det var ju också en grej. Alltså, han var ju... Jag brukar jämföra... Nu kommer vi tillbaka till det här, till min brorsa igen. Men vi... förr om åren, innan allt blev så där uppstyrt, så använde vi honom som figurant i spanövningar.
Mm.
Han var otroligt duktig. Och dels se att han var påspanad. Nu visste han ju att han skulle vara det, men han var otroligt duktig på att peka ut och så här. Och han var ganska svårföljd, vet jag att kollegor till mig sa att den där, han är lite små fiffig alltså, och hänga på. Göran Lindberg hade man aldrig kunnat haft som figurant. Han var helt aningslös alltså. Han var helt otroligt. Och då hade han ändå jobbat inom polisen i flera decennier.
Hur kommer det sig?
Jag kan inte svara på det. Men det var ju helt otroligt. Alltså. Jag vet vid något tillfälle så... Jag var ju inte med och spana jättemycket. Men jag var ju med vid något tillfälle där jag gick rakt på honom på ett ställe. På centralstationen i Stockholm. Jag gick fan med... Alltså du och jag, vi sitter på corona-avstånd här 2 meter emellan. Och ungefär på det här. Och fick ögonkontakt. Och då är det en person som jag ändå liksom har stått bredvid i kaffeautomaten ute på polisskolan. Och så vidare. Plockade inte ut mig överhuvudtaget. Totalt in i sig. Och jag menar, det var ju ibland ganska offensiv spaning med bilar och även folk som gick efter honom hade ingen koll överhuvudtaget. Ingen.
En annan fundering man kan ha, borde man ha sett det tidigare? Om du tittar i backspegeln nu så säger att ja, men det fanns ju fast en tecken på att det pågick något.
Ja, men jag tycker så här, när man pratar med folk som har jobbat med honom sen tidigare och så där, så är det många som säger att de tyckte liksom att han var knepig och udda på olika sätt. Och att nu när facit har kommit, ja, men då ramlar saker och ting på plats. Jag tror att det är otroligt svårt. Jag tror att det är jättelätt när vi väl vet. Jag tror det. Men lite grann alltså det här. Men den är ju mer, det är ju mer generellt. Jag menar, det innebär ju inte att man, bara för att någon sätter sig på jättehöga hästar och är helt nästan manisk i vissa ståndpunkter och vissa utgångspunkter, så innebär det ju inte att bakom det, i det här fallet då jämställdhet och det här med våld mot kvinnor, hela, så innebär ju inte det att det då bakom det finns en våldtäktsman. Absolut inte. Men det man, just den här lite fanatismen som finns kring vissa personer, alltså den ska man nog vara lite vaksam på, tycker jag. Men nej. Det finns ju någon del, och jag vet att jag tar upp det i min bok också, att man kanske skulle kunna ha hittat honom 2007 redan. Det fanns ett DNA, det fanns något registreringsnummer man kunde ha gått. Ja, men det är ju otroligt lätt att sitta och säga när man har facit efteråt att visst kunde man ha gjort så här. Så vem är villig att kasta den första stenen? Jag har gjort såna där saker, jag också, högst sannolikt. Man kan alltid säga att man kunde ha gjort på något annat sätt, eller man kan skriva kröniker som kriminalreporter om en massa saker, men de sitter ju alltid med facit.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hur blir man en bra spanare?
Jag som då har varit nationell instruktör då i spaning bör ju veta det svaret. Och vissa säger, kan man bli en bra spanare eller har man det från början? Jag hävdar bestämt att alla kan utvecklas i sin spaning. Jag skulle nästan kunna ta vem som helst och göra personen till en duglig spanare. Ibland är det som svårast att ta en inbiten, ingripande polis och göra den till en bra spanare. Då skulle jag hellre plocka någon från gatan bara, faktiskt. För att då måste man göra sig av med vissa saker som man har lagt sig till med. Men en bra spanare är någon som är jävligt mentalt spänstig, som inte har någon som helst kontrollbehov, som inte behöver kunna försöka läsa in i framtiden, utan det dyker upp saker runt nästa hörn och du har kanske en halv sekund på dig att ta ett beslut och agera på det du har framför dig. Så att en spänstig hjärna, kreativitet, uthållighet och en väldigt långtgående brottsutredande tanke. Du måste förstå i varje situation vad krävs för den här brottsutredningen och vad är rätt beslut att göra i liksom denna sekund. För det är ingen som kommer kunna säga det till dig. Och sen ska det vara oerhört tillfreds med att bara vara med dig själv. Och det är ju jag. Jag vill helst aldrig vara med någon annan. Jag är med mig själv och så betraktar jag folk. Det ska man gilla som spanare. Du ska inte vara allt för social. Du är ju inte så mycket med andra människor.
Men hur lär man sig det här? Vad är det för grejer? Vad gör man egentligen?
Vissa saker lär man sig genom att jobba som polis. Spaning är en sån här funktion inom polisen där dit du inte kan fladdra in som civilanställd. Utan du måste ha en långtgående brottsutredande tanke. Du har måste varit polis under ett bra gäng med år för att fatta. Sen så finns ju spaningsutbildningar där man lär sig alla delar, alla moment som man använder inom spaning. Allt från kommunikationen till olika metoder man använder om man spanar någon via bil eller kommunikation, alltså kollektivtrafiken eller buss. Man går och sådär. Och sen lär man sig ju det genom att göra det. Det är ett hantverk. Det tar många år innan du blir en riktigt bra spanare.
Men var börjar man någonstans? Vad är grunden?
Ja, men om jag skulle lära dig att bli spanare, ja, så skulle vi kanske gå ner här i receptionen. Vi sitter ju på ett hotell, du och jag.
Hotell C kan vi säga.
Hotell C sitter vi på. Då skulle vi nog gå ner här i receptionen och sen skulle jag nog kanske säga till dig att jag kommer peka på en person som checkar ut. Och när den har checkat ut så vill jag att du resten av dagen följer den personen. Dokumentera allt det som den personen gör. Kanske fotar så jag får lite signalement. Försöker lista ut om du kan få någon identitet på personen. Och det finns massa olika sätt man kan göra det på. Jag vill att du berättar för mig längs vägen vad ni är och vart ni möjligtvis är på väg och sådär. Och då någonstans kommer du upptäcka att det är väldigt svårt att veta hur nära, hur långt ifrån man ska vara, på vilket sätt man kan dokumentera någon, fota, filma, dolt. Du kommer inse att det hade varit jättehärligt att ha någon kollega som kunde ta över ibland när du själv svettas ihjäl eller kört fel eller vad det nu är. Så hade du fått börja jobba så. Helt enkelt. Tror du att det hade varit lätt?
Nej, det tror jag
Nej.
Inte.
Hur länge tror du att du hade kunnat hålla på med en och samma person? Och låt säga att personen inte är supernojig. Mest troligt så anar ju inte personen att den har span på sig.
Nej. Alltså för det första så måste jag ju liksom, jag måste ju ha lite mat i magen så att jag klarar mig en stund.
Jag glömde säga det. Vad behöver man som spanare? Man måste kunna inte äta och inte gå på toaletten under väldigt lång tid. Stor blåsa
och så kanske ett par sån här gel eller vad det är man kan ha i
bakfickan. Absolut.
Men handlar det ju också om att manipulera andra människor? Alltså jag tänker så att om jag ska komma i närheten av den här personen så kanske den, vad vet jag, sätter sig någonstans så jag behöver komma närmare eller liksom, ja. Eller hur
Ja, jag vet inte hur jag ska säga det här utan att låta som en fullblodspsykopat, men jag är nog en proffsmanipulatör. Inte manipulera själva personen som du pratar eller som du ska spana på, men om personen går in, låt säga på en lunchrestaurang här hotellet bredvid, och jag säger åt dig att jag skulle vilja se vad den här personen gör där inne, och om hon, säger vi, träffar någon, pratar med någon, så vill jag höra det och sådär, då kanske du behöver manipulera sällskapet som sitter på bordet bredvid så pass mycket så att de godkänner att du slår dig ner vid deras bord där de har en dejt, utan att de förstår varför och utan att den du spanar på tycker att det ser udda ut. Så att snabbt, så här, människor som väldigt snabbt kan köpa sig själv rätten att vara kvar på en ganska orimlig plats, det är ju på något sätt att manipulera tid, människor och omständigheter till din fördel hela tiden.
Men kan du inte avslöja, vad ska jag säga till de här då som är ute på en dejt här? Hur ska jag sätta mig bredvid dem?
Men då kan du, jag kan inte säga så här, om du själv hade suttit på en dejt och det hade kommit en person, vad hade den personen behövt säga för att du hade tyckt att det vore okej att du höll dig kvar vid deras bord lite för länge när det finns lediga bord?
Visa polislägg.
Ja, men det är uteslutet. Det kommer en spanare aldrig göra.
Nej. Alltså om jag sitter där, vad ska du sätta dig bredvid mig för? Alltså jag håller på att snacka med min dejt här.
Ja.
Alltså det skulle jag ju aldrig godkänna.
Aldrig tror jag. Ja, det tror jag absolut att du skulle godkänna. Det, nu kommer det ytterligare en sak som man är bra på som spanare. Att kunna läsa människor väldigt snabbt. Finns det två bord så kommer jag ganska snabbt läsa människor. Vad har jag störst framgångsfaktor? Jag kan inte använda samma metod i alla givna situationer, utan man kommer behöva titta på människorna, läsa situationen och där och då välja någonting som man tror. Det är inte alltid man lyckas, såklart. Det kan vara så att man gör ett försök och så går det inte. Då får du ta en liten sämre plats längre in i lokalen. Men en duktig spanare lyckas ganska ofta. Om du tänker dig att du står, om du är på Åhléns City, längst ner, rulltrappna absolut längst ner vid tunnelbanan, och så ger dig uppdraget att nu ska du på en timme lyckas få 10 personer längst ner att åka längst upp. De ska alltså åka 5 våningar upp. Du får inte säga att du är polis, du får inte säga att det är någon form av övning eller så vidare. Du ska övertala 5, kanske 5 olika personer att åka längst upp på en timme. Då kommer du behöva jobba med lite olika metoder, oavsett om det är en gammal tant med rollator eller ett ungdomsgäng och sådär. Och det är att vara en duktig spanare. Vad behöver jag göra i situationen för att du ska göra som jag vill utan att du fattar att jag har manipulerat
dig? Nu sitter jag ju nästan och hoppar här. Ja. Och så här, men ge mig ett tips på... utan att du liksom avslöjar dina
förrätta kamrater. Ja, men återigen, det här går inte att använda till... Nu kanske någon tänker så här, du avslöjar metoder. Ja, det går inte att använda till någonting.
Nej,
mer än att du kan bli duktig på att manipulera folk. Nej, men jag har gjort det här till exempel med en kvinna. Och då behövde jag henne längst upp. Och då tyckte jag att hon såg ut ungefär i samma ålder som min morsa. Hon skulle kunna vara min morsa i stil och sådär. Och där valde jag att trycka på lite empatiknapparna. Så jag stoppade henne. Jag såg väldigt okonfrontativ ut i både liksom hur jag, mitt kroppsspråk, nomenklaturen jag använde mig av, alltså mina ord, hur jag gick fram till henne. Och sen så sa jag att min mamma fyller år här snart. Och jag har hittat en jättefin kappa till henne längst upp. Men jag vågar inte köpa den, vi är inte i Stockholm, alltså öppet köp är inte ett alternativ, jag måste verkligen bli rätt. Och du är jättefin och framförallt så är du exakt lika stor som min mamma. Skulle du kunna tänka dig att följa med mig upp och prova den här kappan? Och hon var själaglad, för de allra flesta människorna, vi ska komma ihåg att de allra flesta vill hjälpa till. Vi är sådana som människor, inte alla, det finns ett gäng rövhattar där ute, men... Om man trycker på rätt knappar så tycker folk om att vara till lags och hjälpa till. Det är därför jag gör ju ibland också såna här penetrationstest i byggnader där företag köper en tjänst av mig. Att kan du kolla om du kan komma in i våra liksom sekretesskulvertar, om du kan ta dig in i chefredaktören så här. Och jag lyckas ju varje gång, och det är inte för att jag är så oerhört bra, eller jag det också, men folk vill hjälpa till. De visar mig vägen in i sekretessrummet om man trycker på rätt knappar. Och det är lite så här att de förväntar, alltså om man spanar på någon som är kriminell, då vet jag att de letar efter poliser. De letar ju aktivt efter spanare runt omkring sig. Då behöver jag lista ut vad är det de letar efter. Och så behöver jag ju placera mig så långt ifrån det. Och är det en företag som vill veta hur säkra är våra lokaler? Ja, men vilka är era antagonister? Vad är det ni har skyddat er mot? Och sen så, så ser jag ju till att se ut på ett helt annat sätt. Det, för att då blir det ju väldigt, väldigt lätt. Och det är ju en nyfikenhet av mänskliga beteenden, skulle jag säga, som ligger i grunden till att man kan kratta manegen för sig själv. Hade jag satt på mig en svart luva och någonting över ansiktet, då hade ju ingen släppt in mig, såklart.
Ja, för det för mig lite i tanken till, jag tror att det var på SVT som man hade en programserie om dataintrång.
Ja.
Och det som fascinerade mig där med IT-säkerhet och så vidare, att de gav sig alltid in i lokalen och så kopplade de upp, likte de rörläggare eller något annat då, och så kopplade de upp sig mot wifi där och sen så fick de tankat av det och sen kunde de göra sina intrång. Så det var inte frågan om att man liksom bombade dem med grejer utifrån, utan oftast så gjorde man ett fysiskt intrång först.
Ja. Penetrationstest, som jag nämnde, det gör man ju oftast fysiskt och IT-mässigt samtidigt. Alltså, jag gjorde till exempel ett penetrationstest på en av bankerna nere vid Stureplan. Och då går ju jag in fysiskt och jag buggade deras mötesrum där de hade sina private banking-möten, samtliga rum. Jag satte en grej i deras kopiator som gjorde att allting de kopierade kom även till mig. Jag fotade deras tavla, de hade sina känsliga grejer. Men också fotade jag baksidan av deras dator och så vidare och skickade då till den som skulle göra det forensiska, det IT-mässiga penetrationstestet. Så man ska tänka sig att antagonister som vill en illa, de kommer inte bara göra en sak, utan de kommer jobba parallellt. Om jag kan lyckas stjäla en dator från de anställda på lunchen, då är det lättare att göra den IT-mässiga penetrationen. Så att ja, båda delarna, men fysiskt hjälper absolut. Jag menar, om du hör allting de säger, ser allting de gör och får alla deras papper utskrivna även till dig, då har du kommit ganska långt. Kanske inte behöver ta in datorn, även om det kanske är ännu lättare. Men det kan jag ingenting om. Jag har papperskalender. Jag är inte en IT-buren person.
Du nämnde det ju förut här, att trots att du inte jobbar som spanare längre, så är spanarhjärnan igång. Men rent praktiskt, sitter du då på en, på tunnelbanan och så... Sitter och spanar in folk då? Vad är det du lurar på då?
Nej, men det, jag kan liksom inte hjälpa, utan det kommer ske, det har ingen som helst syfte, mer än att jag tycker att det är skitroligt. Jag gör ju fortfarande spaningsinsatser, men icke-polisiärt. Så det finns rätt mycket företag och så som behöver hjälp med fysisk spaning. För om man ska ta reda på hur någonting ligger till, så kan du bara komma till en viss nivå av att sitta hemma, sitta vid ditt skrivbord. Och jag menar, vi lever i ett extremt offentligt land. Du går att hitta på rätt mycket saker om folk via nätet. Därför att de själva lägger ut det. Men vissa behöver liksom veta mer. Är det faktiskt så här att personen bor på den här adressen, jobbar på det här jobbet, lever på det här sättet? Och då kan jag ibland behöva hjälpa till. Så att, dels det, men framförallt så tittar jag på folk för att jag tycker att det är kul. Alltså, nu sitter jag och tittar på dig. Du sitter framför mig på tunnelbanan kanske. Och så får jag känslan av att du är jättenervös. Och då börjar min hjärna så här. Vad är det han gör som får mig att tro att han är nervös? Så tittar jag på dina handrörelser, käkrörelser, hur du tittar. Så använder jag den informationen. Okej, det här är liksom en kontext där du kan få en annan person att känna att du är nervös. Och så kan jag planka det. Så kan jag använda det någon annan gång när jag behöver spela nervös, illamående, nykär eller vad det nu är för känslig palett som jag behöver. Så det gör jag ju absolut. Jag tycker att det är skitroligt. Sen är det också sån där, min man är också för detta spanare. Vi kan ju absolut, när vi åker ut från stora marknaden där vi bor, när vi har varit och handlat, så åker vi ut och så kommer en bil från andra håll och åker in bakom oss. Då tittar vi på varandra och så bara, fy fan vad dåligt, de skulle ha väntat två bilar. Vi fattar ju att det där inte är en spanare. Men man tittar på världen på ett annorlunda sätt.
Men hur är det, två spanare?
Ja, nej, det är inte alls bra. Men jag är lite bättre på att manipulera än vad han är. Så att, ja.
Men då blir jag lite nyfiken. Om du sitter där på tunnelbanan eller vad det är för någonting, med massa människor, eller sitter på ett torg och sådär. Kan du då plötsligt säga, vänta lite nu, den här personen är troligtvis ganska farlig. Eller ja, den här personen, det här är någonting på gång.
Ja, ja, det är det ju. Men det, och det är nog inte kanske specifikt för spaner. Det skulle jag nog säga är generellt för poliser. Alltså att man har en snutradar, som vi kallar det. Det går ju both ways. Det har ju även vissa kriminella. Men känslan av att nu har jag landat i någonting. Det är något som pågår. Till exempel kan jag se om någon är påverkad av narkotika. Eller att det är en överlåtelse av någonting som sådär. Att man är... Vi brukar säga att man kan de brottsspecifika beteendena. Jag kan ju på långt avstånd se vilken typ av brott du eventuellt håller på med eller vilken typ av drog du säljer. På grund av...
Hur ser du det?
Ja, men vissa preparat, om vi tänker narkotika, vissa preparat gör saker med kroppen så att jag kan se på långt håll ett spretande finger eller att du har en kupade hand och håller du på och gör en joint. Alltså, det varje sak man gör skälper ju över tecken på kroppen. Och det, varje polis, om man öppnar en dörr vid en husrannsakan, kan man nästan redan på dörrmattan avgöra ungefär vilken typ av brottskategori man lär sig. Sen ska man ju vara ödmjukt medveten om att det är rätt mycket fördomsbaserat, så att man måste ha en öppen dörr för att det kan vara också helt fel. Men det, ja, jag kan nog upptäcka skeenden långt innan andra människor gör det, för att man har den typen av blick och intresse. Såklart. Man har en vakenhet, eller en känslighet för vissa saker.
Men kan du då, om du sitter mitt emot två personer, två män på tunnelbanan, kan du säga den här personen är grovt kriminell och den här jobbar på kontor på någon statlig myndighet?
Jag skulle med någon viss sannolikhet kunna säga det. Jag har absolut möjligtvis fel. Det är också en sak man lär sig, att allt är inte riktigt som det ser ut. Men... den här magkänslan som man knappt vet vad det är någon form av fördomar, erfarenhet, kunskap, sannolikhetslära. Den har ju orimligt ofta rätt, faktiskt. Och man ut och går på stan, återigen till min man, och vi ser någonting, så tittar vi på varandra så här 100%, här säljer de heroin. Eller vad det nu kan tänkas vara. Så är det ju, att man kan titta på människor på ett visst sätt. Men ja, det kan ju också vara fel. Man får vara öppen för det.
Som Jonas Tolle sa, som jag refererat tidigare redan, sa att men kriminella är ju dumma i huvudet. Alltså den dagen de börjar köra...
Typiskt Jonas.
Ja, men den dagen de börjar köra Volvo och köpa kläderna på H&M, då har vi jädra med problem. Ja.
Jag har spanat på ett gäng personer genom alla mina år som jag kan bli... förstår mig rätt nu, lite imponerad av, där de har gjort sin läxa. Ibland så är det ju faktiskt så, som Jonas säger, med helt dumma huvud. Du är totalt självmarkerande i både ditt sätt att klä dig, ditt sätt att prata, bilen du kör, sättet du kör på. Alltså, skulle jag av någon anledning byta karriär och börja leverera stora mängder kokain till Stockholm, så vet jag exakt vad jag själv hade betett mig. De är ju ibland, de kan lika gärna sätta en siren på taket som skriker buse. Så att ja, man blir fascinerad över det. Men återigen, det finns väldigt många människor som både ser ut, klär sig så och åker sådana bilar som inte är kriminella. Men ja, de är väl lite dumma i huvudet. Det är också därför att de ofta åker fast. Alltså, det är väldigt svårt att vara framförallt grovt kriminell, för det är så oerhört många detaljer. Och det, oftast så faller det ju på någon. Och då kommer de ju hittas.
Jag tänkte börja lite i där jag faktiskt fick kontakt med dig första gången. För det var ju så att jag läste en story av dig på LinkedIn som fångade mig, och när jag tittade längre ner så hade den ju fångat 25 000 till, vilket fick mig att haja till ytterligare en gång. Och jag tänkte att vi tar lite avstamp i den historien. Har du lust att Berätta lite kring det som du skrev där.
Ja, det var ju, då jobbade jag ute och vi fick ett larm om ett lägenhetsbråk. Det är ganska vanligt att vi åker på, ja, vi kallar det för lägenhetsbråk, men, ja, men våld i hemmet. Det kan vara en granne som ringer in eller parterna själva eller så. Så att vi åkte på det jobbet. Och det första jag, nej, men när jag klev in i dörren, eller inte när jag klev igenom dörren, utan när mannen då i hushållet öppnade dörren, så hörde jag ju direkt och förstod direkt att ja, men de pratar inte svenska. Vi hade ju hört lite skrik. Vi brukar ofta lyssna innan vi går in, innan vi knackar på. Och det första han säger när han öppnar dörren är att han vänder sig mot kvinnan i hushållet, hans partner, och säger på arabiska då, berätta ingenting för polisen, annars tar de dina barn. Och det reagerade jag på en gång. Och vi brukar oftast när vi kommer som en patrull hem till ett par som antingen har bråkat eller blivit utsatt för brott eller liknande, så brukar vi sära på parterna för att vi ska ta reda på vad det är som har hänt. Det är det viktigaste när man möter målsägare och gärningsmän i samma, ja, men som har en relation, att det är jätteviktigt att sära på dem. Så det gjorde vi, och det blev naturligt att jag tog kvinnan för hon kunde sämre svenska. Så att vi kunde förstå varandra genom att jag förstår arabiska idag. Och då började jag med att försöka, ja, men skapa ett förtroende genom att berätta att jag hade hört honom säga det och förklarade lite att ja, men här i Sverige så, för att man pratar med polisen eller berättar att man har blivit utsatt för brott, så innebär det inte att polisen eller socialtjänsten kommer att ta barnen ifrån dig. Och det är ju många som inte känner till det, som tror, ja, men som kommer från andra länder och andra kulturer där de tror att, ja, men skiljer man sig eller pratar man med polisen så kommer man att bli av med sina barn. Så det var väl lite den storyn jag ville lyfta och berätta om.
Vi kan ju säga det också att den var i en kontext från polismyndigheten, så det var inte du som privatperson som hade skrivit eller lagt in den, så att säga. Jag funderar lite på det här, för det har man ju hört för i flera tillfällen att man är rädd att man blir av med barnen och att man kanske har en annan relation till myndigheter och polisen än vad vi är vana vid här i Sverige. Hur ser den relationen ut som man har ofta när man kommer från de länderna?
Ja, alltså om jag ska tänka på min egen familj, så mina föräldrar kunde ju säga sådana exempel när vi var små, och även än idag säga att socialtjänsten tar barnen ifrån en i Sverige, och tror fortfarande att det är så, medans har man växt upp här eller har koll på hur Sverige funkar, så är ju socialtjänsten till för att stötta och hjälpa föräldrarna och se till hjälpa framförallt barnen, men se till att de har en trygg uppväxt. Och många tror att de bara finns för att de kanske ska ta barnen ifrån en. Men förstår inte att man kan söka hjälp hos dem om man behöver hjälp. Så många söker ju inte hjälp hos socialtjänsten för att de är rädda att om de berättar om ett problem som de kanske har med sitt barn, så kanske de blir av med sina barn istället för att se det mer som hjälp.
Men är det något kulturellt man har med sig hit då? Att man har den här misstänksamheten?
Ja, men det tror jag. I och med att mina egna föräldrar har det med sig hit, så tror jag att det kan se ut lite olika från länder man kommer ifrån. Men att man inte har koll på sina egna rättigheter och skyldigheter i ett land man befinner sig i och i Sverige. Och hur samhället funkar. Och att man inte litar på myndigheter för att man ser dem mer som ett hot än att se dem som det här är någon som kan stötta mig. Som jag kan få hjälp ifrån.
Men du skrev också att din kunskap har hjälpt dig i många andra situationer. Har du några andra exempel där det här var viktigt att du både kunde språk och din kulturella bakgrund?
Ja, det finns ju många exempel. Men om jag ska dra ett exempel så var det en insats som pågick där anhörig eller bekant till en familj ringde polisen, eller 112 då, och meddelade att tjejen, lilla dottern i familjen, jag minns inte om hon var 7 eller 8 år, han som ringde in var inte så bra på svenska, så när han ringde in så sa hon ju att hon hade ont i underlivet och att det fanns blod eller liknande i underlivet, och det tolkades väldigt allvarligt då och man började direkt tolka det som sexuella övergrepp eller våld, ja sånt där. Och det blev en stor insats och jag var inte med i den här insatsen från början, utan och det som var att det här var ju under tiden som jag hade fått in väldigt många flyktingar från Syrien och Irak, och den här familjen bodde i ett flyktingboende i ett hotell som hade hyrt ut rummen då till de här familjerna, och när jag kommer dit senare i insatsen är det jättemånga poliser på plats och man har särat på alla parter, man har särat på barnet från sina föräldrar och man vaktar pappan då för att man misstänker att han har gjort någonting mot den här tjejen. Och det är allvarlig stämning. Och jag är den enda som förstår arabiska då, så när jag kommer dit så pratar med pappan och han är jätteupprörd och förstår inte varför han behandlas som en misstänkt och menar på att de ringde för att de ville ha hjälp. Och sen så känner jag själv att det är något som inte stämmer, och då är det ambulanssjukvårdare som är med den här lilla flickan och undersöker henne, och de tycker också att det är något som inte stämmer. Så när jag pratar med flickan och med mamman och pappan så visar det sig att den här flickan har urinvägsinfektion. Men hon har haft så ont och haft så svårt att gå på toa och haft jätteont, så till slut så känner föräldrarna att de vet inte vart de ska vända sig, så de ringer 112 för att få hjälp med vård för henne. Och det samtalet har ju tolkats då som att föräldrarna har gjort någonting mot den här lilla flickan. Och sjukvården och ambulansen, de tycker ju också att allt stämmer överens med en urinvägsinfektion. Så då får jag ju lite borsta av och förklara. Alltså hela insatsen avbryts ju. Jag får förklara att men det har blivit ett missförstånd. Förklara för alla parter och för den som ringde in. Men de var ju jätte upprörda. Men det var ju för att dels när man pratar arabiska så kan det låta väldigt aggressivt. Så att de hade upplevt som pappan som väldigt aggressiv. Och kanske inte förstått vad han säger eller vad föräldrarna säger. Och vad den lilla flickan säger. Så att det blev ett stort missförstånd. Och föräldrarna blev utmålade av andra familjer i det hotellet. Så att... Men allting handlade om att en liten flicka som hade urinvägsinfektion och behövde bara åka in och få lite hjälp med det. Men växer du upp i en stor familj, du har inte ens ett eget rum, du har inga pengar, du får inte pengar från dina föräldrar. Alla dina vänner har flashiga kläder, du vet att du kan tjäna snabba pengar genom att sälja knark. Och du kan köpa de snabbaste bilarna. Ja, men det lockar ju väldigt mycket för en ung person. Att hjälpa personer tidigt att inse liksom livet och vad som krävs och få in dem i arbetsmarknaden. Och hjälpa till med studier och liknande. Så jag tror att en kombination av det och en kombination av att man faktiskt också sätter dit dem som begår brott och ser till att de blir inlåsta ganska länge. Jag tror att man behöver göra många olika saker. Man kan inte bara säga att vi höjer straffen eller vi ska lagföra personer. Vi måste också jobba med tidiga insatser för att få de här personerna att inte begå brott. För ofta som vi är där och ska försöka sätta dit dem, då är det redan för sent. Då begår de redan brott. Och det är som mäns våld mot kvinnor, vilket är jättestort. Att jobba med män, med liksom, hur ser man på det här med jämställdhet, med kvinnor och vad har man för... Ja, med skärgång och liknande i skolorna. Att det finns så mycket man behöver jobba med tidigt för att få en person att inte hamna i det kriminella. Det var väldigt luddigt och väldigt mycket, men...
Jag tycker det var fantastiskt bra, måste jag säga. Jag tycker att jag bara sitter och tar in här. Men jag funderar på det här med vad betyder... tydliga regler, och då menar jag inte just tydligt att du åker in på ett långt straff ifall du har mördat någon. För det är ju liksom den ytterligheten. Men jag tänker på de här tydliga reglerna som man också kan sätta in i tidiga stadier med, alltså annan typ av regler. Vad betyder det? Den tydligheten. Att om du gör så här så blir det så här.
Ja, men det är väl lite alltså, disciplin, tänker jag, bland unga människor. Att man tidigt har en disciplin att alltså, följa liksom, vad som är rätt och fel.
Ett exempel som jag hörde häromdagen. Det var någon som sa att de kommunala bostadsbolagen, de har en jättestor möjlighet att säga så här, att om någon i någon av din familj kastar sten på blåljuspersonal, då blir du vräkt.
Mm.
Och då blir det här som jag tror du nämnde, det här med att man gör inget skit mot familjen.
Mm.
Hur är det att förklara, jag kastar sten på den här ambulanspersonalen, därför blir morsan vräkt?
Alltså, dels så, det hade ju varit bra på det viset att det kanske hade avskräckt andra personer, för man vill ju inte se sina föräldrar bli vräkta. Sen finns ju de här personerna som skiter i sina föräldrar, som kanske hade gjort det ändå. Och ska du då som förälder med alla dina andra barn bli utsatt för det här på grund av att du har ett barn som inte kan sköta sig? Så att det säger emot sig. Alltså, det blir ju svårt. Det där är ju jättesvårt. Men jag tycker definitivt att på någonstans så måste man, för det som är idag i Sverige som jag tycker är så himla svårt, det är ju att man har väldigt många unga personer går runt med en attityd med att inget kommer hända mig här i Sverige. Jag kommer inte få ett straff ändå. Jag är under 18, jag kan göra vad jag vill. Och går man runt med den attityden när man är 12 år och sen när man börjar bli lite äldre, då blir man ju utförare för de här äldre kriminella. Och vi ser ju ett jättebra exempel på det i Danmark när vi hade några som var nere och sköt en person och har fått straff. Och där är man under 18, men man får inte den där straffrabatten som man hade fått i Sverige, och de blev ju helt chockade, för de hade ju räknat med, hade vi varit i Sverige hade vi knappt fått 4 år för det här brottet. Att man nästan går runt med en bild av att här i Sverige kommer jag ändå inte bli straffad, så jag kan göra vad jag vill. Och det är det som är farligt, att ha den, att de får den här attityden, att känna att så här, jag är ändå under 18, jag kan göra vad jag vill. Det kommer ju utnyttjas av äldre kriminella.
Men börja inte de reglerna någonstans redan när du är 5-6 år? Nu menar jag inte att man sätter sexåringar i fängelse, utan men det är liksom att om du kastar du sten på gården här på rasten på fritids. Ja, men då är det någon som talar om att det där gör inte du. Ja. Alltså det finns någonstans så blir de här tändningen på de här reglerna, kan jag föreställa mig, nu bollar jag med dig här, men liksom, de blir ju större och större. Alltså, och jag tänker på att när man väl har blivit 12-15 år, och man vet att det har inte hänt någonting sedan jag var 15.
Mm.
Det kommer inte hända någonting till jag var 18 heller. Alltså då är man ju redan så långt gången som att ja, men det kommer inte bli något fängelsestraff. Ja, men hur ser du på det? Att man liksom har de här, att det finns tydliga regler även i tidiga sammanhang?
Alltså det är ju jätteviktigt. Det är ju för att man inte blir sedd och bekräftad när man är i den åldern. Att man har ju inte någon som faktiskt vågar säga åt en. Alltså säga att man är busig och kastar sten eller vad det än är. Att får man inte en konsekvens av det, då, det är som du säger, då börjar det växa att det blir inga konsekvenser av mina handlingar. Och där tror jag att uppfostran, dels skolan som möter barn och så, men även uppfostran är jätteviktig. Om inte dina föräldrar alltså vägleder dig i det, om du får göra vad du vill under hela din barndom, då är det klart att du inte liksom ser en effekt av din handling, då tror du att du får göra vad du vill. Och det kan ju också vara väldigt svårt om du har väldigt många barn att se det. Det kanske inte är någon som uppmärksammar att du alla de busiga sakerna du gör. Jag har en dotter och jag tycker det är svårt att hålla koll på henne. Men jag tänker då, om jag skulle ha väldigt, väldigt många barn, hur ska jag då kunna se till att alla de barnen liksom får den här uppfostran och se till att de allihopa får se konsekvenser av sitt agerande? Det är ju jätteviktigt att man lär sig, och det är så jag har lärt mig. Nu var vi 5 barn, men mina föräldrar var väldigt tydliga med, men du klarar inte skolan, men då kommer du inte få det här. Alltså att man Och man kan dra ett exempel med, om vi bara tar ungdomar som hänger utanför, ja men, säg tunnelbanan eller vad den är här i Sverige. Att vi kan ha gäng eller personer som bara sitter och hänger utanför. Det skulle aldrig se inte så i andra länder, i Mellanöstern. Alltså det är inte så att unga killar står där och hänger och gör vad de vill. Alltså, skola, om man tar de andra kulturer och andra länder, att det är mycket hårdare krav. Du kan inte bete dig hur du vill. Du kan inte agera hur du vill. Du kan inte ha vilken attityd du vill mot polisen i andra länder. Men här i Sverige, där kan du säga ganska mycket till en lärare eller till en vuxen människa utan att det blir en konsekvens av det. De tappar nästan respekten för vuxna människor i svenska skolor, där lärarna också inte vågar göra någonting för man är rädd för att man ska bli anmäld. Och om man då låter barnen eller unga människor ha den rollen och bete sig på det viset så tidigt, då tror ju de att de kan göra vad de vill och bete sig hur de vill. Och när jag gick i skolan i Gullingeskolan, ja, men läraren tog mig i örat. Alltså, och sa till mig, nu säger inte jag att vi ska använda sådana metoder. Men,
eller varför inte?
Ja, eller varför inte? Men jag tror att man måste våga vara hård. Man måste våga liksom sätta gränser för vad som är okej och inte okej. Där inte eleven får bestämma, och det är likadant i hemmet. Det är inte barnet som ska bestämma över sina föräldrar. Bara för att din mamma kanske inte kan svenska, det betyder inte att du bestämmer över henne eller att du ska vara den vuxna i huset. Du är barn, och mamman och pappan måste ha auktoriteten, och det är likadant i skolan, det måste lärarna ha. Någonstans måste barn vara barn, och det blir jättefarligt när barn börjar, ja, men inte ha respekt för de vuxna och börjar tro att de är liksom, ja, högre än dem. Och det är där jag ser, alltså, att det blir väldigt farligt, för då börjar man liksom gå den här karriärvägen där man tror att inget kan stoppa en och jag får göra vad jag vill och jag kan skjuta vem jag vill, för att det blir inga konsekvenser om du inte ens då blir straffad av liksom rättsväsen. Om du inte ens, alltså, om du har skjutit flera personer och inte ens blivit dömd för det, då tror ju du att du får göra vad du vill. Du kommer ju fortsätta skjuta personer.
Men kan man neka demonstrationstillstånd om man är rädd för att det orsakar upplopp?
Ja, alltså, allvarliga ordningsstörningar är ju grund faktiskt för att upplösa en allmän sammankomst och faktiskt neka en allmän tillstånd för en allmän sammankomst. Men det ska vara så exceptionella omständigheter för att det ska... Det står faktiskt i förarbeten att polisen får aldrig till exempel ange resursbrist som ett skäl till att neka någon att hålla en allmän sammankomst. Så det vill säga, ju större risk det är för ordningsstörningar, desto mer resurser måste polisen tillsätta. Och det faktum att det är, alltså, resursbrist, det får i sin tur inte styra den delen. Vilket gör att polisen kan ju ibland i vissa sammanhang hamna i en jäkligt tight sits. Det kan vara under semestertider eller att det pågår flera stora händelser samtidigt, så kan det liksom vara svårt för polisen att få fram rätt resurser för det. Men vi kan inte per definition neka bara för att vi tror att ska... Om man säger så här, om det finns en gruppering som vid flera tillfällen, där de som söker tillståndet, att de själva har orsakat jäkla massa ordningsstörningar, då skulle det kunna vara så att man kan neka dem ett tillstånd. Men inte om det är så här att det är andra än de som har sökt tillståndet som orsakar ordningsstörningar. Alltså, om du söker ett tillstånd och det blir en jäkla massa människor, alltså om du söker tillstånd och håller en manifestation där dina meningsmotståndare beter sig riktigt illa och orsakar enorma ordningsstörningar, så kan ju inte det hindra, det ska inte hindra dig i fortsättningen. Du ska fortfarande få det tillstånd, för du har inte stört ordningen. Skulle vi göra det, att vi låter andra kunna störa ut vissa politiska aktörer, då det är något som vi brukar prata om, häcklarens veto. Då får ju den som häcklar ett veto att bestämma vilka åsikter som får förekomma. Och då kommer man in på en viktig sak som ju pratas ofta om massmedialt. Och det är ju tyvärr det här. Alltså, många, det finns en uppfattning om att om jag tar anstöt av någon annans åsikter, då måste den andres åsikter begränsas. Men det faller ju också på sin egen orimlighet, att om jag Och min personliga subjektiva uppfattning om att någons åsikt är stötande för mig personligen, så kan ju inte det ligga till grund för att den personens yttrandefrihet som är skyddad i grundlagen ska begränsas. Tyvärr finns det exempel där man kan uppleva att så är fallet, men så får det inte vara.
Jo, men vi har ju i närtid en dansk vid namn Rasmus Paludan som ju bränner en och annan koran på offentlig plats och haft tillstånd till det också, men sen har nekats tillstånd. Det borde ju vara ett exempel på exakt det du säger.
Ja, det är inte ett brott i Sverige att bränna en koran. Det är inte ett brott i Sverige att kritisera en religiös uppfattning. Det kan vara ett brott att kritisera människorna som tillhör den religiösa uppfattningen, men det är inte ett brott att kritisera religionen. Och så länge man inte har begått ett brott eller stört den allmänna ordningen, så ska ju inte den personen, i det här fallet Rasmus Paludan, ska ju inte begränsas i sin yttrandefrihet. Och det finns ju nu, kommer flera och flera utlåtande från förvaltningsdomstolar runt om i landet som talar om att så ska det vara.
Du har ju ändå skapat väldigt mycket upplopp och några har blivit oerhört arga. Har man någonsin funderat på om det här skulle vara någon sorts vad ska man säga, hets mot folkgrupp eller förtal eller någonting sånt? För jag misstänker att det är så det uppfattas av de som inte tycker att han ska...
Att bränna en koran är prövat flera gånger i svenska domstolar om det är att ses som hets mot folkgrupp. Resultatet blir det samma varje gång. Det är inte att ses som hets mot folkgrupp enligt svensk lag. Det finns alltså ingen, varken någon bok eller någon flagga eller någon pryl som har ett särskilt rättsskydd i Sverige i den delen.
Varför blir människor så väldigt arga på honom?
Den frågan måste jag ju passa till de som faktiskt blir arga på honom.
Men du har kanske haft dialog med dem?
Absolut, det har jag haft.
Vad säger de?
Alltså jag vill ju helst inte tillskriva andra människor några åsikter. Det får de redogöra för själva. Men det tillver sig som väldigt uppenbart att den typen av aktivitet som är att bränna en koran innebär väcker otroligt starka känslor. Och renderar uppenbarligen i stora ordningsstörningar.
Vilka människor är det som deltar i de här upploppen?
Det är ju så här. Jag kan ju inte tala om exakt vilka individer som har varit där, men om vi kan, snart kan vi göra det, för då kan vi ju titta på vilka det är som är dömda för brott i samband med det. Men om vi tittar på de som jag vet just nu står åtalade för brott i samband med den här typen av händelser, så finns det både tidigare straffade, men framförallt påfallande många som tidigare ostraffade bland de som är åtalade.
Varför är det så?
Återigen så får vi nog ställa frågan till de som faktiskt står åtalade för det här. Vad var deras intentioner med att de gjorde det här? Det funkar inte för mig att sitta och tillskriva dem de åsikterna. Men jag kan väl säga så här, jag är ganska intresserad av svaret själv faktiskt.
Det är något som är ovanligt är att man ser kvinnor och barn i den här typen av upplopp. Åtminstone den mediebilden man har fått. Vad är din bild av det?
Ja, min bild är att i upploppsliknande situationer, så det förekommer ju unga människor i, det är inte helt ovanligt, men att barn deltar framförallt föräldrar i sällskap med sina barn, det skulle jag hävda är väldigt ovanligt. Väldigt, väldigt ovanligt.
Hur pass organiserade var de här upploppen?
Jag tror det är för tidigt att säga det än så länge, men jag kan bara konstatera så här att just nu i Sverige så är det ganska svårt för oaktat liksom vilken politisk sakfråga man har att samla särskilt mycket människor. Alltså, det finns till exempel miljö- och klimatrörelsen. De kan samla ganska mycket människor. Det finns namnkunniga individer som är med. Så det är rätt ovanligt. Att samla flera människor flera dagar i rad, det är ännu mer ovanligt. Att samla flera människor flera dagar i rad på flera olika platser, det är extremt ovanligt. Sen vet inte jag vilken organisation som låg bakom. Men det hoppas jag att vi kommer att få svar på ju längre vi kommer i utredningsarbetet, det som hände. Men det är för tidigt. Jag kan bara konstatera att om det är påskhändelserna som du syftar på, så är det väldigt ovanligt. Och jag hoppas att vi får klarhet i det när man har kommit längre i utredningsarbetena.
Några som har ju varit snabba med att uttala sig här i det här sammanhanget är ju politikerna. Och jag tänker på några uttalanden som vi har hört där man har anklagat den organiserade brottsligheten för att vara en del av de här upploppen. Vad vet vi om det?
Ja, vi vet ju att det hände, att ett flertal politiker uttalar sig i den frågan. Jag kan återigen konstatera att de som står åtalade för brott i samband med de här händelserna, det är långt ifrån alla som är att se som medlemmar i någon form av organiserad brottslighet. Det finns ju flera individer som inte är dömda för brott tidigare. Så den slutsatsen känns, jag skulle vilja säga, ödmjukt och bara funderande. Den känns en smula förhastad att säga. Det vet vi inte än, men jag kan ju konstatera krasst att det är inte alla som är misstänkta för brott som är dömda sedan tidigare. Och det borde man väl rimligen vara om det, så att man är en del av ett organiserat nätverk.
I egen reflektion så känns det ju lite konstigt om man tillhör en organiserad brottslighet som vill hålla på med narkotikahandel eller vapenhandel eller vad man nu håller på med, och samtidigt ger sig in i den här typen av upplopp eller demonstrationer. Det känns som att det är lite utanför den vanliga verksamheten.
Ja, alltså jag kan väl säga så här, jag delar en uppfattning om att människor som lever på brottsliga handlingar sällan brukar bete sig på ett sätt som ökar den polisiära närvaron i det område de själva verkar. Så där är vi nog helt överens.
Men tillbaka till han, Paludan här. Han ser förfärligt ensam ut där och ser förfärligt många poliser runt omkring. Och har du förståelse för att en del i Sverige, vi var tillbaka med skattebetalare, tycker liksom att oj, vilken enorm resurs man lägger på att det ska stå en gubbe, eller kanske några fler, jag vet inte, men som står bakom ett kravallstängsel och bränner en koran, och ni kanske, jag vet inte hur många ni var på vid sådana här tillfällen för att skydda den här personen. Kan du lite förklara det, med tanke på det som är sagt innan också, till just många som tycker att ska vi lägga våra pengar på det här?
Vi skulle inte behöva lägga några pengar alls om ingen kastade sten. Det är klart att jag har förståelse för att människor har synpunkter på allting. Och det ska människor ha. Människor i vårt samhälle ska ha en jäkla massa synpunkter på vad polisen gör med sin tid, hur vi använder våra resurser. Men här är det väldigt viktigt att hålla perspektiven väldigt klara för sig. Alltså, en polisiär närvaro och polisiära resurser, de påverkas av de liksom hot mot ordning och säkerhet och brottslighet som förekommer. Alltså, ju fler brott som begås eller befaras begås, desto fler poliser måste ju vara. Och återigen, så länge man använder sin grundlagsskyddade rättighet att uttrycka sin åsikt utan att begå brott, så har man rätt att göra det. Och polisens uppdrag är att skydda de som vill använda den rättigheten. De som begår brott, det är väldigt klart och tydligt, de kommer polisen att ingripa mot, och vi kommer att göra vårt yttersta för att förhindra den.
Om vi tar det här med den här typen av folkmassor och den här typen av upplopp, vad är mest utmanande här, förutom att man ser att det begås uppenbarligen våld, men att hantera en sån situation?
Vad tänker du på generellt sett, våldsamma folksamlingar?
Ja, alltså det är det, ja, precis.
Ja, men om man säger så här, för det första så är det en utmaning att faktiskt förstå att en folksamling per definition inte är våldsam. Det är väldigt viktigt. En folksamling är per definition inte så att individerna som ingår i den folksamlingen liksom på något sätt förlorar vettet och blir alldeles tokiga på grund av att de är en folksamling. Människor kan bete sig ibland som att de har förlorat vett och sans i en folksamling, men det gör man inte bara på grund av att man är en stor samling av människor på en och samma plats. Det är andra mekanismer. Så att en utmaning är att liksom förstå och kanske få både allmänhet och myndigheter och andra aktörer att förstå varför händer saker och ting. Och det är väldigt viktigt. Och om man då kan säga så här att om vi, även om vi blir väldigt provocerade av någon annans åsikt, så ger ju det oss inte rätten att begå våldsbrott. Varken mot den som uttrycker åsikterna eller mot poliserna som har till uppgift att skydda den som använder sin yttrandefrihet. Det finns absolut inget skäl för det. Alltså det finns inget stöd i lag för att begå våldsbrott på grund av att man blir provocerad av någons uppfattning. Det är jätteviktigt att komma ihåg. Och det är en stor utmaning att förstå varför saker och ting händer vid en plats i en viss kontext. Och sen att sprida den kunskapen.
Men just vad gör man innan? Vilken koll har man på den här folksamlingen innan? Så att den inte blir våldsam, eller att man kan misstänka att det blir våldsamma upplopp. Vet man det redan innan ofta?
Ja, men det är klart att vi vet ju naturligtvis att vilka olika grupperingar har ju... Det finns olika mängder med människor i vissa grupperingar som faktiskt tycker att hot och våld är en acceptabel metod. De personerna vill oftast inte prata med polisen överhuvudtaget. Så vi väljer ju hela tiden att fokusera på de som fortfarande har en parlamentarisk ambition i sin opinionsbildning. Och det är klart att vi vet vilka grupperingar, om de här två grupperingarna hamnar på samma ställe, så finns det en stor risk för ordningsstörningar. Och det är därför de grupperna jobbar ju vi, som jag sa inledningsvis, vi följer de där tätt och hela tiden och försöker vara noga med att förklara för företrädare för de här grupperna att så länge ni väljer en parlamentarisk väg så kommer polisen att stötta er. Och när vi ska återgå till exempel det här med tillståndsfrågan, det är också en viktig sak att om det är viktigt för ditt gäng att ni ska använda en speciell marschväg och en speciell avslutningsplats för din demonstration, ja, men då är det ganska viktigt att ni söker ett tillstånd för just den marschvägen och den avslutningsplatsen. För annars är risken stor att det kommer någon annan och söker samma tid, samma plats. Och då funkar det så att det är viktigt att komma ihåg, alla demonstrationer, oavsett att de har tillstånd eller inte tillstånd, har samma rättsskydd. Man har lika stor rätt att existera i samhället och polisen ska skydda båda demonstrationerna så länge de är lagliga. Men om båda två vill stå på samma ställe och den ena gruppen har ett tillstånd, då kommer de att ha företräde till den platsen. Polisen kommer fortfarande att hjälpa den andra grupperingen, men inte att stå på exakt samma ställe. Utan då är det den som har tillstånd som har ett företräde. Och det är ju typ den typen av diskussioner och samtal vi hela tiden för med de här grupperna. Och de som ofta använder det offentliga rummet för att uttrycka sina åsikter, de har ju örnkoll på det här. De vet det här.
Det här med... Det som du företrädde, dialogpolis och samtal, hur framgångsrikt är det?
Jag anser att det är väldigt, väldigt framgångsrikt. Det finns många exempel på många miljöer där vi har jobbat länge med grupperingar. Där vi börjar arbetet så är det väldigt ofta väldigt våldsamt, det är väldigt stora ordningsstörningar. Men det är viktigt, nu menar jag inte bara dialogpolisen, alltså dialogpolisen, det är liksom en del i hur polisen arbetar för att vara demokratifrämjande och demokratistärkande. Men om vi lyckas med det här som vi var inne på för ett tag sedan, med konfliktreducerande åtgärder, då sparar ju samhället enorma resurser. Ställer precis frågan nu, varför måste vi lägga ner jättemycket polisresurser för att skydda en individ? Ja, det är på grund av att andra individer begår våldsbrott i samband med att den här individen uttrycker sina åsikter. Får vi människor att sluta begå brott i samband med att uttrycka sina åsikter, så sparar ju samhället enorma resurser, både på minskat antal poliser som behöver vara på plats, minskat antal skadegörelse och inte minst minskat antal skadade människor. Det kostar ju jättemycket för ett samhälle att få skadade individer hela tiden. Och inte minst det mänskliga lidandet då, naturligtvis.
Men du, nu kommer den intressanta frågan. Det är inte direkt det som våra politiker idag efterfrågar, utan där har man ju vattenkanoner, gummikulor och tårgas som åtgärder för att hantera det som exempelvis då hände vid påskupploppen. Det är inte direkt dialog som man pratar om här.
Nej, det är det inte. Och det är flera politiker som har frågat oss det också. Och tårgas har ju svensk polis redan rätt att använda. Och Alltså om man säger så här, polistaktiken, den skulle jag vilja att man överlåter till polisen att faktiskt bestämma över. Och jag anser faktiskt att vi, med rätt förutsättningar, så är vi väldigt duktiga på att hantera även väldigt våldsamma situationer. Även om vi måste se till att, det är klart, vi har ju begränsade resurser. Och det kanske det vi ska titta på, kanske inte att vi ska ha mer våldsamma hjälpmedel. Vi ska nog se till att vi har en adekvat resurs som vart som helst i landet kan faktiskt hantera svårare och mer komplexa situationer av den här karaktären där någons åsikt väcker starka känslor. Men definitivt, det jag förväntar mig av våra folkvalda, det är att man faktiskt ska ta diskussionen. Varför sker det här i samhället just nu? Vilka krafter är det som styr det? Vilka är de bakomliggande orsakerna? Och sen inte minst tycker jag så här, vi måste ju kunna resonera, vi måste ju väl ändå börja i den änden så här. Vad ska vara acceptabelt i vårt samhälle? Vad är liksom lägsta nivån för liksom de regler som vi gemensamt har kommit överens om? Där någonstans förväntar jag mig att den politiska diskussionen måste ta sitt avstamp. Att prata om liksom de yttersta åtgärderna för att stävja våldsamheter. Ja, det är ju inte raketforskning egentligen. Det kan vi ju reda ut. Men vi måste ju börja i andra änden. Vad fasen är det som orsakar det här? Och vad kan vi göra åt orsakerna? Inte hur ska vi hantera symptomen på det? Det är väl så med friskvård eller med liksom brottsförebyggande arbete rent generellt. Titta på vad som orsakar problemen och liksom börja i den änden och för guds skull utgå från den lagstiftning som vi gemensamt har bestämt ska gälla i det här landet. Vi ska inte hålla på att hitta en rättsvårdande myndighet, eller det allmänna generellt, ska inte hålla på att hitta kryphål i befintlig lagstiftning. Vi ska utgå från befintlig lagstiftning som den är tänkt att användas. Och så ska vi diskutera, vad är det för mekanismer som orsakar olika typer av problem? Och sen ska vi naturligtvis också ha med oss en diskussion om vi misslyckas med att förebygga det här. Ja, det är klart att vi ska ha relevanta metoder för att hantera det här när det har skitit sig, så att säga. Men innan vi har kommit dit så måste vi fasen börja i rätt ände, och det saknar jag definitivt under det senaste halvåret här i Sverige. Och det är inte första gången jag saknar det heller i den här typen av diskussioner, utan att så fort det blir liksom oroligheter någonstans i samhället, då går man direkt på liksom metodlösningar för ordningsmakten istället för att prata om liksom grundläggande orsaker. Vi kanske skulle kunna hitta betydligt listigare sätt att hantera de här problemen om vi började rätt ände, det är min bestämda uppfattning.
Jag ska strax komma tillbaka till det med de grundläggande orsakerna, men med ledning av det du säger då, så att 100 blodiga demonstranter hade inte förbättrat situationen?
Alltså att människor börjar blöda, det brukar väl generellt sett inte gagna någon överhuvudtaget. Sen så får man också tänka på vilken retorik man använder i känsliga lägen. Det finns ju mängder med exempel, inte minst här i Europa, där både ledare och andra politiker har uttalat sig mycket, mycket vårdslöst i sådana här sammanhang. Och det kan ju i sig bara späda på oroligheterna. Men jag skulle säga att jag har jäkligt få tillfällen där jag kan se att någon som blöder skulle gagna en sån situation.
Men om vi går tillbaka till grundorsaken, vad ser du som ju har den här dialogen med de här grupperna och vad jag förstår får en ganska bred och både bred och djup bild utav vad som försgår. Var ser du grundproblematiken och vad vi kan göra åt den?
Alltså först och främst måste vi väl vara faktiskt helt överens om vad det jag var inne på tidigare. Vad är det för samhällskontrakt vi har i vårt samhälle? Vad är det vi alla skriver under på ska gälla i vårt samhälle? Min personliga uppfattning är att respektera vår egen konstitution, alltså vår egen grundlag, i det här fallet regeringsformen. Det känns för mig som en ganska rimlig utgångspunkt att börja diskussionen. För det är någonting som, det är inte bara liksom någon form av, det är inga trivselregler på jobbet direkt vi har kommit överens om. Det här är ju för tusan våran egen grundlag. Det är det här vi hela vårt rättssamhälle vilar på. Jag tycker att det känns oerhört rimligt att börja diskussionen där och se vad kan vi kräva av människor i vårt samhälle utifrån de gemensamma bestämmelserna som står i vår egen författning.
Är det då ett problem med att man inte gillar de här bestämmelserna eller att man inte känner till dem?
Det är ju ganska, det är ganska lätt att förklara dem, tycker jag. Så det är klart att det allmänna har väl alltid en upplysningsplikt, även om det faktiskt enligt svensk rätt är så att du har en skyldighet att förstå lagstiftningen i vårt land. Man kan oerhört sällan hävda någon form av rättslig villfarelse som grund för ansvarsfrihet om man har hittat på rackartyg på stan. Så att du ska ha koll på vad lagstiftningen säger. Så att, det faktum att man ogillar en regel och en bestämmelse, ja, det har jag full förståelse för, det kan man göra. Men här är väl snarare, alltså generellt sett, när folk begår brott i samband med opinionsbildning, så är det ju att man har jävligt dålig koll på vilka metoder som anses vara okej att använda i ett demokratiskt samhälle. För hot och våld, det har vi kommit överens om. Det är ingen tillåten och accepterad väg. Och där måste vi liksom hela tiden börja med att titta på, alltså, de som gör fel i ett sånt sammanhang, det är de som begår brottet. Det är de som bär ansvar för effekterna utav de här handlingarna. Vi har inte ett rättssamhälle som säger så här, men jag blev så provocerad så jag var tvungen att slå sönder en polisbil. Nej, det är inte de reglerna vi har. Och det måste vi vara väldigt tydliga med, det måste vi kunna diskutera.
Men gör vi inte det? Diskuterar vi inte det då?
Om det är så att det diskuteras, så har jag missat den delen av debatten och jag följer den debatten ganska noga.
Okej, men vad ska vi göra då istället? Ska vi gå ut i skolorna och diskutera det här? Eller var någonstans ska vi diskutera och hur ska vi diskutera det?
Jag tycker det är en superbra grej att vi diskuterar i skolorna, inte minst. För jag menar, någonstans där så hjälper vi ju varandra och komma in och förstå ett samhälle som det är tänkt, som vi gemensamt har beslutat att vi vill att vårt samhälle ska se ut. Så skolan är väl ett jättebra tillfälle. Och är det så att, som alltid, om inte barn får med sig hemifrån vad som gäller i ett samhälle, så det är klart att det allmänna måste kliva in och hjälpa till där. Men man ska inte glömma bort heller liksom att hur vi pratar med varandra i bekantskapskretsar, på arbetsplatser, i skolor, i familjer och så vidare. Det är väl där någonstans vi måste försöka hitta någon form av gemensam värdegrund. Och det är svårt. Vi är 10 miljoner människor, tror vi, i det här landet. Vi har inte räknat folk på ett bra tag i det här landet. Men vi säger att vi är dryga 10 miljoner. Det är klart att inte alla kan skriva under på liksom allt vi tycker likadant. Men det är ju därför vi har ett sånt rättssamhälle som vi har. Och någonstans, det vi inte kan backa ifrån, det är ju liksom den mest grundläggande värdegrunden i det här formet, i det här fallet våran grundlag. Den kan vi liksom inte, vi kan inte börja göra egna tolkningar, vi kan inte börja sätta oss över att, ja, men jag tycker det här är så fånigt så att jag anser att, eller det här är så provocerande så jag anser mig ha rätten att bekämpa den här åsikten med våld. Alltså, det kan vi aldrig någonsin acceptera, för då har vi inte längre någon rättsstat. Då har vi liksom inte längre någon kan vi inte det allmänna upprätthålla och garantera ordning och säkerhet. För jag menar, då kommer vi in på det här, att vi börjar värdera åsikter. Vilka åsikter är rätt och vilka åsikter är fel? Och man ska ha jäkligt klart för sig att kan man börja förbjuda åsikter i ena änden av skalan, så kan man lika gärna börja förbjuda åsikter i andra änden av skalan. Och innan vi vet ordet av, då har vi minskat den här skalan av tillåtna åsikter väldigt, väldigt markant. Och det finns flera exempel i världen där länder har gjort så, och det är inget land som jag vill leva i alla fall. Alltså, demokrati är inte på något sätt enkelt eller smärtfritt. Det är jäkligt krångligt och det kan ibland vara riktigt påfrestande. Men alltså, att börja förbjuda åsikter i ett samhälle för att skydda demokratin, det är för mig en infantil och ganska korkad uppfattning. För att du kan inte bevara en demokrati genom att själv bete dig odemokratiskt. Det går inte. Det faller på sin egen orimlighet.
Det finns ju en hel del människor i Sverige som kommer från samhällen som du precis beskrev. Mm. Hur hjälper vi dem?
För det första så vore det väl jäkligt tragiskt om de har flytt från ett sånt samhälle, att vi själva låter vår egen samhällsutveckling gå åt det håll så att det nya samhället de har sökt skydd i blir precis som det de flydde ifrån. Det är ju definitivt inte att hjälpa dem. Alltså en tydlighet från samhället. Jag var inne på det tiden när vi pratade om att polisen ska liksom vara transparent och förutsägbar. Hela vårt samhälle måste ju vara förutsägbart. Återigen, det här är inte jättesvårt. Det är inte jättesvårt att förstå liksom hur man ska följa lagen. För vi pratar fortfarande inte om boggitryck på en båtsläp eller liknande. Utan vi pratar liksom att du får inte slå folk på käften för att du tycker att de uttrycker sig felaktigt så länge de inte begår brott. Alltså, det är inte jättesvårt att förstå det. Och det, där tycker jag att samhället, vi kanske måste bli, eller kanske, vi måste bli tydligare. Och vi måste kunna börja prata om rotorsaker till varför saker och ting händer i samhället. Inte springa direkt på taktiska lösningar.
Som avslutning, det är ju val snart. Mm. När vi sitter här, nu är vi i mitt i juni, eller slutet på juni. Vad skulle du vilja säga till politikerna här i valrörelsen?
Våga prata om sakfrågor. Våga prata om de problem som era väljare ser som problem. Försök inte tiga ihjäl några sakfrågor på grund av att ni upplever dem som obekväma. För det enda som kommer att hända då att om ni som våra förtroendevalda inte vågar prata om vissa frågor, då tappar ni helt kontrollen över de frågorna och då är det någon annan som kommer att göra ett nummer utav det. Så ta de sakfrågor som era väljare vill diskutera och diskutera dem. Håll inte på att etikettera era politiska motståndare med olika politiska färger och liknande, utan diskutera sakfrågor. Försök vara lite mer färgblinda och lägg inte in så mycket känslor i det här, utan diskutera sakfrågorna och försök hitta varaktiga lösningar som funkar för så många som möjligt.
Det var klart och tydligt, men om du skulle gå över till väljarna, om du säger så här, vad skulle du vilja säga till folk i allmänhet?
Ställ krav på era förtroendevalda, ställ krav på dem ni röstar på. Alltså, det är det demokratin bygger på. Kommunicera med dem som vill ha era röster. Ställ krav. Tala om klart och tydligt vad ni som väljare vill. Alltså, vi måste förstå att vi har en otrolig makt i en demokrati. Det är vi som bestämmer vilka som ska ha majoritet på Helgeandsholmen i mitten på september i år. Det är vi som bestämmer det. Vi gemensamt bestämmer det. Och var tydliga med, om ni tycker att de som ni vill rösta på inte tar upp de sakfrågor som är viktiga för er, tala då om det för politiker. Det är deras skyldighet att lyssna på oss, deras väljare.
Du har lyssnat till det 152 avsnittet av podden Spännande möten med mig, Gunnar Österreich. Nästa gång vi hörs, då kommer en ny gäst. Hoppas jag. Men osvuret är bäst, har det visat sig. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, tar något gött att dricka och funderar på vad du gjorde sist när någonting inte riktigt gick som du hade tänkt dig. Ha det gött!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.